Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Varning för extrem stalking. Det här kan vara en klar triggervarning för många, så att det här kommer att handla mycket om stalking. Det är förstås också ett massmord med i avsnittet, men det tror jag ni väntar er. Richard höjer rösten och säger ifrån bestämt. HR ska ge 17 i hans och Loras relation. Det är inte HR-avdelningen som har någonting med den saken att göra. Richard stormar ut med varningen i handen och den tänker han strunta i. Han blänger surt på sina förbipasserande kollegor. Samma kollegor som hela tiden har försökt övertyga honom att Laura inte är intresserad av honom. Det är ju bara trams. Laura spelar ju bara svårfångad och Richard måste öka sin uppvaktning. Massmördarpodden, Richard Farley. Det här avsnittet är skrivet av Ann Cardell. Ljudsättning och klippning har gjorts av Emil Drugge. Och det är som vanligt jag, Dan Hörning, som ni hör. Den här historien utspelar sig i den amerikanska delstaten Kalifornien som ligger på USAs västkust med gränser mot Mexiko i syd, Arizona i sydost, Oregon i norr och Nevada i nordost och sen jättemycket Stilla havet till väster. Klimatet i Kalifornien är väldigt skiftande. Arealen är nästan lika stor som Sverige. Så det är ungefär samma geografiska skiftningar som i Sverige, eller samma storleksordning på de geografiska skiftningarna. Man kan hitta öken och man kan hitta stora skogar. De skogarna har de högsta träden i världen, amerikansk sekvoja, mer känd som redwood. Men amerikansk sekvoja är det svenska korrekta termen. Kalifornien är den till ytan tredje största delstaten efter Alaska och Texas. Huvudstaden i Kalifornien är Aarons hemort, Sacramento, men Los Angeles är mycket, mycket större. Kalifornien är också den folkrikaste delstaten i hela USA. 2019 bodde det 39,5 miljoner människor i Kalifornien. I Kalifornien kryllar det av kändisar. Till exempel Marilyn Monroe, The Beach Boys och Clint Eastwood, Jennifer Aniston och Steve Woods. USAs 37:e president Richard Nixon kommer från Kalifornien. Det finns också väldigt mycket att uppleva i Kalifornien, till exempel Hollywood, Golden Gate-bron, Disneyland och Universal Studios Theme Park. Kalifornien har också stått för många viktiga uppfinningar som till exempel Barbie-dockor, frisbees och skateboards. Jag rekommenderar varmt kaliforniskt vin. Det finns många bra vinodlingar i Kalifornien. En viktig inkomstkälla i delstaten är tv- och filmindustrin. Som i så många andra amerikanska delstater finns det en del lite överraskande lagar. Här följer ett axplock. Du får i Kalifornien absolut inte tvätta din grannes bil utan dennes tillstånd. Du är strängligen förbjuden att svära om du spelar minigolf. En bra tumregel om man vill klara sig från Los Angeles-polisen är att aldrig hoppa in eller ut ur en bil i farten. Det är nämligen olagligt. Du får inte heller jaga nattfjärilar under gatlyktor. Har du tänkt bygga ett nytt lyxigt badrum? Det går bra att göra i Kalifornien, men du får bara ha ett badkar per villa. Om du vill ha cowboy boots i Kalifornien så går det bra, förutsatt att du äger minst 2 kor. Mellan klockan 16 och 18 är det olagligt att promenera på gatan i Kalifornien med en kamel. Men tänker du promenera med en elefant oavsett tid på dygnet så går det bra, men elefanten måste vara kopplad. Över till vår massmördare. Vi vet inte vad huvudpersonen i den här historiens föräldrar heter, men han heter Richard Farley. Vi vet att pappan arbetar som flygplansmekaniker medan mamman är hemmafru. Tillsammans får de 6 barn. Vi vet inte könen och åldersfördelningen på syskonen, men vi vet att Richard är det äldsta barnet. Han föddes den 25 juli 1948. Familjen bodde då i San Antonio i Texas. På grund av pappans arbete som flygplansmekaniker flyttade familjen väldigt ofta. När Richard var 8 år gammal slog de sig till slut ned i Petaluma i Sonoma County i Kalifornien. Petaluma är ett ganska litet ställe, drygt 60 000 invånare 2019. Närmaste stora stad är San Francisco som ligger 62 kilometer därifrån. Det är ungefär 30 kilometer till havet från Petaluma. Det är alltså relativt nära liftarmorden i Santa Rosa och området där Zodiac härjade. Som barn är Richard tystlåten och blyg. Han växer upp i ett kärleksfullt hem. Även om familjen inte direkt överöser varandra med ömhetsbetygelser. Richard och hans syskon är väl uppfostrade. Han kräver inte mycket uppmärksamhet av föräldrarna utan han är glad och nöjd ändå. Förutom lite gnabb med sina bröder tycker vänner och grannar att Richard är en lugn och fin pojke. De upplever honom som en artig, snäll och hjälpsam person. När Richard går i high school tycker han att de roligaste ämnena är matematik och kemi. Han tar sina studier på allvar och han är en duktig elev. Av 520 elever i hans årskull hamnar Richard på plats 61 i grenen bäst slutbetyg. Efter att han har avslutat sina studier på high school är Richard 18 år gammal och året är 1966. Han börjar då på Santa Rosa Junior College, 30 kilometer från Petaluma. Richard är inte nyfiken på vare sig droger eller sprit och han hamnar aldrig i trubbel. Hans stora intressen är schack, bordtennis och fotografering. Bara efter 1 år på Santa Rosa Junior College hoppar Richard av. Han har nämligen fått annat i sikte. Han påbörjar då en sjömilitärutbildning i flottan. Det går bra för Richard i flottan. Under grundutbildningen får han det högsta betyget av alla rekryterna. Efter grundutbildningen fortsätter Richard vid flottan. Han blir tekniker inom kryptologi. Det handlar alltså om att hantera och knäcka koder i flottan. Han lär sig kryptografi och kryptoanalys. Det här går jättebra. Richard är väldigt duktig. I och med att han jobbar med hemliga koder så känner Richard till väldigt känslig topphemlig information. Han får därför en hög säkerhetsklassning och han blir noga kontrollerad av myndigheterna med jämna mellanrum. Richard trivs i flottan och han stannar kvar i 10 år. När han som 29-åring väljer att sluta i flottan 1977 får han väldigt goda vitsord. Richard söker jobb och får ett på ett företag i Sunnyvale i Silicon Valley. Det finns inga direkta gränser var Silicon Valley börjar eller slutar. Och idag är området mycket större än vad det var 1977. Men huvudsakligen är det området mellan San Francisco och San Jose. Silicon Valley är alltså ingen specifik ort utan mer ett område som är fokuserat på dator- och teknikindustri. Namnet kommer ifrån att området är specialiserat på tekniska produkter som har kiselbaserade delar. Ett annat namn för ett betydligt större område som inkluderar Silicon Valley är The Bay Area. Det ser inte riktigt ut som idag på slutet av 70-talet och början av 80-talet. Det finns färre byggnader och företag, men här utvecklas datorindustrin. Teknikprodukter som uppfunnits i Silicon Valley är otaliga, men några exempel är PC-datorn, hårddisken och videobandet. Richard Farleys nya arbetsplats heter ESL. ESL står för Electromagnetic Systems Labs. Det är ett säkerhetsföretag och Richard börjar jobba där med mjuk- och hårdvarudesign. Det är fortfarande fokuserat på kryptoteknologi. ESLs teknik används bland annat av den amerikanska militären och NASA. Det går återigen bra för Richard i yrkesrollen. Han klarar av jobbet galant, men klarar han av det sociala? Hans kollegor har blandade uppfattningar om Richard som social person på jobbet. En del arbetskamrater upplever honom som en bra kille och ett trevligt sällskap under arbetsdagarna. Andra kollegor tycker dock att han är en arrogant och skrytsam person. Och de stör sig på honom. En sak Richard ofta skryter om är hans stora vapensamling och vilken bra skytt han är. Men medarbetarna har inga jättestora problem med honom. Den allmänna uppfattningen är att han är en helt okej arbetskamrat. Det vill säga fram till 1984. En vårdag i april 1984 börjar en ny kollega på Richards jobb. Richard är nu 36 och kollegan är 22. Hon heter Laura Black. Laura är en nyutexaminerad ingenjör. Hon är väldigt kompetent och intelligent. Richard slås också av att Laura verkar väldigt söt och snäll. Han blir blixtförälskad i henne. Richards tankar snurrar runt Laura mest hela tiden. Ganska snart tar Richard mod till sig och bjuder ut henne på en dejt. Laura tackar artigt nej. Hon berättar för Richard att hon inte alls är intresserad av honom på det sättet. Men Richard tolkar det här som att Laura spelar lite svårflörtad. Han bestämmer sig därför för att uppvakta henne ännu mer. Han börjar lägga små presenter på hennes skrivbord som till exempel kakor eller bröd som han har bakat själv. Laura får också små kort med hälsningar på som ligger på hennes skrivbord. Sen försöker Richard bjuda ut Laura på en dejt igen. Och igen. Och igen. Varje gång förklarar Laura så artigt hon bara kan att hon inte är intresserad av honom på det sättet utan att de bara är kollegor. Det hindrar inte Richard. Han accepterar inte hennes nej. Richard tar till ett nytt grepp. Hans nya taktik är att ringa till hennes kontorstelefon hela tiden. Under ett av dessa samtal måste Laura nämnt en kvällskurs för honom som hon brukar gå på. En kväll dyker nämligen Richard upp på den här kursen och det verkar som att han också går kursen. Han är där varje vecka.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Richard börjar bli mer och mer besvärlig för Laura. Richard har kontakter på HR-avdelningen och en kollega där lämnar ut Lauras hemadress och telefonnummer till Richard. I samma veva får han även Lauras föräldrars kontaktuppgifter. Richard verkar ha bra kontakter på företaget för att han får även en annan kollega att ge honom en kopierad nyckel som går till Lauras skrivbordsskjuts. Den här kollegan, den andra kollegan, har hand om alla nycklar till olika dörrar och lås på företaget. När Laura inte är på plats och hennes kontorsdörr är olåst kan Richard rota runt bland alla hennes personliga tillhörigheter. Det är anmärkningsvärt att Richard får tillgång till den här nyckeln och till hennes kontaktuppgifter, eftersom ESL är ett företag som sysslar med säkerhetslösningar till NASA och militären. Säkerheten på ESL borde alltså vara väldigt, väldigt hög. Men det är den inte. Nu har Richard både Lauras adress, telefonnummer och nyckel till hennes skrivbordsskjuts. Han börjar skicka brev till hennes hemadress ungefär 2 gånger i veckan. Men det är givetvis inte tillräckligt, tycker Richard, utan han vill även ringa henne. En gång ringer han hem till Laura när hon inte är hemma. Han pratar in ett meddelande på hennes telefonsvarare. Meddelandet går ut på att han vill bjuda henne på en dejt. Om hon kan träffas på den föreslagna dagen behöver hon inte göra någonting. Men om hon inte kan ses då måste hon ringa upp honom och berätta det. Nu tror Richard att han är listig, att han garderar sig. Oavsett vad så kommer han att få kontakt med Laura. Laura struntar dock fullständigt i hans meddelande. Men några dagar senare står Richard, som han lovade, utanför hennes dörr, redo för en het dejt. När Laura bestämt avvisar honom tycker Richard återigen att hon bara spelar svårflörtad. När Richard har ringt henne upprepade gånger under flera veckor skaffar Laura till slut ett skyddat telefonnummer. Richard fortsätter ändå att kontakta henne på alla sätt han kan. Ofta dyker han upp utanför Lauras bostad och vill prata och umgås. Laura tycker att det är väldigt obehagligt. Så pass obehagligt att hon väljer att flytta till en ny lägenhet. Richard går till HR-avdelningen och lyckas få ut hennes nya adress och telefonnummer från sin kollega på HR. Arbetskamraterna på ESL börjar inse att Laura inte mår bra av Richards maniska uppvaktning och de försöker hjälpa henne. Flera olika kollegor försöker prata med Richard om saken. De förklarar vänligt att han borde backa eftersom Laura faktiskt inte är intresserad av honom. men Richard vill inte alls lyssna. Han blir istället sur och irriterad på sina kollegor. Det här är Richards stora kärlek, anser han. Han är upp över öronen förälskad i den svårfångade Laura. Han är så kär att han skriver in henne i sitt testamente. Han vill att Laura ska få ärva allt han äger den dagen han dör. Richard åker ofta förbi Lauras nya bostad för att få se en skymt av henne. Och ibland sitter han i sin bil utanför Lauras hus. Kanske till och med väldigt ofta. Laura tycker att hon ser Richard utanför huset varje gång hon går förbi sina fönster. En kväll är Richard utanför hennes bostad i flera timmar. Han försöker sedan komma in i hennes garage genom att hacka kodlåset på garagedörren. Det lyckas inte, men situationen känns ohållbar för Laura. Hon flyttar därför till en ny adress igen. Richard går förstås direkt till HR-avdelningen och får ut Lauras nya kontaktuppgifter så att han kan fortsätta förfölja henne. Richard får också en ny idé. Han försöker hyra lägenheten in till Laura så han kan bli hennes granne. Richard får inte hyra lägenheten. Laura inser att han har hittat henne igen och hon flyttar igen. Richard går direkt till HR-avdelningen och får ut Lauras nya adress och telefonnummer. Laura är lite från att Richard har hittat henne 3 gånger sedan hon flyttade. Så hon tar kontakt med HR-avdelningen och ber om hjälp med problemet. Hon berättar att hon känner att Richards beteende inte kan fortsätta. Situationen är ohållbar. HR-avdelningen lyssnar på Laura och bokar in ett möte med Richard. På mötet förklarar HR att Richards beteende är väldigt opassande och att det måste upphöra. Richard måste också gå i terapi som företaget betalar för. Richard går motvilligt med på att lämna Laura i fred och påbörjar den påtvingade terapin. Men sen kommer han ihåg att han är jättekär i Laura. Och då är han i full gång med att förfölja henne igen. HR-avdelningen kallar Richard till ett nytt möte efter någon månad. Richard är oförstående, sur och irriterad och mötet leder inte till någon som helst förändring av Richards beteende. Det blir flera möten och vid varje möte får Richard en varning. Det här, förföljelsen av Laura Black, har nu pågått i 2 år. Laura har inte fått någon annan hjälp från ESL än de fruktlösa mötena med HR. Laura bestämmer sig för att fortsätta ignorera Richards kontaktförsök och hon tänker inte säga upp sig på grund av honom. Det skulle vara att låta honom vinna. I januari 1986 är det dags för det 51:e mötet med HR-avdelningen. Richard är sur och irriterad, han är jättearg på HR. Han utbrister att han är urless på att de hela tiden säger åt honom vad han ska göra och inte göra. Och han berättar att allting faktiskt är Lauras eget fel. Richard är rasande och mötet resulterar inte i någonting konstruktivt. Redan samma dag på kvällen sitter Richard i flera timmar i sin bil utanför Lauras bostad. Till slut kommer hon ut och då konfronterar Richard henne. Richard berättar att han inte längre kommer att be henne att göra saker. Från och med nu kommer han istället att säga åt henne vad hon ska göra. Han nämner också i förbifarten att han har jättemycket vapen hemma och att han är en väldigt duktig skytt. Sen skickar han ett till brev. I brevet står det att Laura inte ska provocera honom. Det står också att han är en väldigt skicklig skytt. Richard berättar i brevet att han skulle kunna löpa amok och bli galen. Och om det hände, då skulle han förstöra allt i hans väg. Om polisen kom, säger Richard i brevet, skulle Richard inte bry sig. De skulle få skjuta ihjäl honom. Kort efter har Richard ännu ett möte med HR-avdelningen. Han är väldigt frustrerad och menar att HR inte har någon som helst rätt att rota i hans och Lauras relation. Men HR-personalen ger honom mothugg. Han får veta att sexuella trakasserier är olagligt. Chefen på HR-avdelningen sätter nu ner foten. Richard får veta att om han inte slutar trakassera Laura omedelbart, då riskerar han att bli avskedad. Richard svarar att om han blir avskedad, då har han inte längre någonting att leva för. Richard tittar hotfullt på chefen för HR-avdelningen och säger att han har vapen hemma och att han är duktig på att hantera dem. HR-chefen frågar då om Richard faktiskt mordhotar henne. Richard svarar ja. Han berättar att om han får sparken kommer han att döda henne, men han kommer inte att döda bara henne. Flera anställda på ESL kommer också att dö. Sen stormar Richard ut från mötet. HR-chefen väljer att fokusera på andra saker. Inga som helst åtgärder vidtas från HR-avdelningens sida. Richard fortsätter att trakassera Laura på alla sätt han kan. Han ringer henne, han skriver brev till henne och han dyker upp där hon är. Det tar 3 månader till innan ESL faktiskt gör någonting. Richard avskedas från sin tjänst. Då har han varit anställd på ESL i 10 år. Avskedet krossar fullständigt Richards ekonomi. Hela hans tillvaro förändras totalt. Han får svårt att fokusera på att söka ett nytt jobb, men han slutar inte trakassera Laura. Ett ställe han börjar uppehålla sig på nu är ESLs parkeringsplats. Där hoppas han kunna träffa Laura. Enligt vissa källor träffar Richard under den här tiden en annan kvinna och inleder ett förhållande. Det är oklart om det verkligen hände, men om det hände så hindrade det inte Richard från att förfölja Laura. En dag när Laura är ledig och är på semester hos sina föräldrar får hon ett brev skickat till föräldrarnas adress från Richard. Och det är vid det tillfället hon förstår att han vet var hennes föräldrar bor. I juli 1987 har Richard hunnit bli 39 år gammal. I ett brev skriver han till Laura att hon nog inte förstår hur långt han är beredd att gå för att skada henne om han blir tvungen. Han skriver också att det sämsta hon kan göra är att skaffa ett besöksförbud mot honom, för då kommer han att bli riktigt arg. Samtalen och breven fortsätter komma. I november 1987 skriver Richard ett till brev till Laura. I det brevet står det att det är hennes fel att han förlorade jobbet. Och det är hennes fel att han har en massa restskatt som han måste betala nu, som han ju inte har några pengar att betala den med. Richard skriver att Laura har anklagat honom för att ha förföljt och trakasserat henne trots att han är helt oskyldig. Richard undrar i brevet varför hon vill veta hur långt han faktiskt kan gå. Han skriver att han är ingen man leker med. Och hon får definitivt inte leka med honom. I samma brev skriver han att han tycker jättemycket om henne och gärna vill gå ut på en dejt med henne, trots allt skit hon har gjort mot honom. I januari 1988 hittar Laura en lapp på sin bils vindruta. På lappen finns en dörrnyckel fasttejpad. Laura upptäcker till sin förskräckelse att det är en kopia av nyckeln till hennes lägenhetsdörr. Ingen vet hur Richard lyckades med det, men det skrämmer Laura ordentligt. Hon bestämmer sig för att skaffa en advokat. Laura berättar för advokaten att Richard har skrivit över 200 brev till henne under de här 4 åren han har förföljt henne. Advokaten råder Laura att skaffa ett tillfälligt besöksförbud mot Richard vid familjerätten. Och den 2 februari 1988 skickar Laura in en ansökan om just ett tillfälligt besöksförbud. Den 8 februari 1988 går det tillfälliga besöksförbudet igenom i familjerätten. Det verkar som att Richard visste att det skulle hända, eller att det var en möjlighet, för han har nämligen vidtagit vissa åtgärder redan innan vi återkommer till dem. Att besöksförbudet nu har trätt i kraft påverkar inte Richard annat än att han blir jättearg och börjar planera för hämnd. Richard besöker en vapenhandlare och köper vapen och ammunition för $2,000. Det motsvarar idag ungefär 41 000 svenska kronor. Det är en anmärkningsvärd mängd vapen eftersom Richard faktiskt hade en stor vapensamling redan. Det var ingenting han hade hittat på. Bland hans nyinköp märks en 12-gårs Benelli hagelgevär, ett Riot semiautomatiskt hagelgevär, ett Ruger M77-gevär kaliber 22-250 med kikarsikte, ett pumphagelgevär, 12-gårs Mossberg, en Sentinel 22-kalibrig WMR-revolver, en Smith & Wesson 357 Magnum, en Browning BDA 380 ACP-pistol och en Smith & Wesson 9mm-pistol. Han köper också en drygt 30 cm lång kniv av märket Buck och en rökgranat. Han har redan hyrt en husbil dagen innan besöksförbudet träder i kraft. Efter det ser Richard till att stryka Laura i sitt testamente. Han kontaktar också Lauras advokat och förklarar i ett överlämnat brev att han faktiskt har haft en relation med Laura och att Laura ljuger när hon säger att de inte har varit tillsammans. Richard lämnar dessutom över ett antal så kallade bevis till advokaten. Advokaten mottar bland annat kvitton från olika restaurangbesök och hotellövernattningar. Dessutom har Richard spelat in telefonsamtal mellan honom och Laura. Richard skickar även över en lägenhetsnyckel till Lauras bostad till hennes advokat. Han berättar också i brevet att Laura missbrukar kokain, att Laura har kokain hemma och att han och Laura brukade ta kokain tillsammans. Försvarsadvokaten tror inte alls på det Richard skriver. Han råder istället Laura att ansöka om ett permanent besöksförbud. Då krävs en ny rättsprocess i familjerätten och en ny rättegångsdag sätts till den 17 februari. Richard får en kallelse till den nya domstolsförhandlingen. Då packar Richard in alla sina nyinköpta vapen i sin husbil. Han tar även med sig ett stort patronbälte. Även rökgranaten, kniven och en bensindunk får följa med. Richard sätter på sig en scarf runt håret och svarta skinnhandskar. Han startar motorn och rattar husbilen från sitt hem till sin gamla arbetsplats ESL. Richard parkerar på den stora parkeringsplatsen utanför ESL. Där sitter han och tänker en stund i sin ensamhet. Sen börjar han ladda sina vapen. Han laddar hagelgevären, gevären, revolverna och pistolerna. Han sätter även på sig en skottsäker väst och till sist sätter han öronproppar i öronen. Den 16 februari 1988 klockan 15.00 ungefär stiger Richard ut ur bilen tungt beväpnad. Han har nästan 1000 skott med sig. Några enstaka människor rör sig på parkeringsplatsen. Richard öppnar eld. Folk springer för sin liv. Han går mot ESL:s entré. Utanför entrén stöter han på en av sina gamla kollegor. Och utan betänkligheter skjuter Richard kollegan. Som dör omedelbart. Av någon anledning byter Richard nu riktning och går mot en sidoentré istället för huvudentrén. Sidoentrén är låst, men Richard skjuter sönder dörrens säkerhetslås och kommer på så sätt in. Det är ett stort kontorskomplex, men Richard kan planlösningen utan till. På första våningen får han syn på ytterligare en manlig före detta kollega. Richard skjuter sin före detta kollega till döds. Nu har de flesta i huset hört skotten och de flesta väljer att försöka gömma sig och inte lämna byggnaden. Det verkar som att ESLs säkerhet är bra på att hindra folk från att komma ut ur huset, men den kunde inte hindra Richard från att komma in. Richard är på väg upp till våning 2 när han möter en tredje före detta arbetskamrat i trappan. Han skjuter den här personen, men vi vet inte om personen dör eller enbart skadas. Vi har inte heller detaljerna för vem som dör när, men vi kommer återkomma till offrens namn. På andra våningen börjar Richard skjuta på datorer och annan utrustning. Han skjuter också på allt som rör sig. Senare uppskattningar har sagt att det fanns ungefär 300 personer som fortfarande var i byggnaden. Richard går nu med bestämda steg mot Laura Blacks kontor. Laura har hört skottlossningen. Hon är väldigt rädd och uppskakad, men hon har inte stängt sin dörr. Plötsligt gläntar någon på dörren och där står Richard Farley. Laura reagerar blixtsnabbt och slänger igen dörren mitt framför ansiktet på Richard. Dörren går i lås. Men det hindrar inte Richard. Han skjuter sönder låset på dörren och kliver in. Han säger ingenting och Laura säger ingenting heller. Och sen avfyrar Richard sitt vapen. Men han missar. Han skjuter igen och Laura blir träffad i en axeln och en av lungorna. Laura faller till golvet medvetslös. Richard är nöjd, han lämnar hennes kontor och går vidare för att leta efter fler irriterande gamla kollegor. Han hittar några gömda under skrivborden och skjuter dem. Några dör och några skadas, men Richard bryr sig inte om de dör eller skadas. Han kontrollerar inte saken. Han blir också distraherad av att ett SWAT-team anländer till parkeringsplatsen. Någon har ringt polisen. Och nu är alltså SWAT där.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
SWAT står för Special Weapons and Tactics. Det är alltså en insatsstyrka bestående av specialtränade poliser. Insatsstyrkan innehåller poliser med specialkunskaper som prickskytte, förhandlingsteknik och sprängämnen. Insatsstyrkan har nu omringat hela kontorsbyggnaden och parkeringsplatsen. Kontorskomplexet har många stora fönster och insatsstyrkan placerar ut prickskyttar. Vars plan är då att skjuta ihjäl Richard så fort de ser honom. Men de vet inte vem det är som skjuter. Richard är fortfarande kvar på plan 2. Han förstår ungefär vad som har hänt. Och han ser till att inte stå still framför fönstren. Richard stryker runt mellan olika rum, kontorsbås och öppna ytor. Det här pågår länge. Själva skjutningen har pågått i princip i 30 minuter. Richard har skjutit 98 skott. Men nu har han slutat skjuta. Och det verkar som att åtminstone några lyckas lämna byggnaden. Richard börjar lugna ner sig. Och han börjar också bli trött och hungrig. Han stannar upp för att vila i ett av datorrummen. Där är han skyddad från prickskyttarna och han är fortfarande på plan 2. Datarummet har en telefon och Richard tar den. Och ringer till vakten på första våningen. Receptionen är fortfarande bemannad. Vakten svarar, men han lämnar genast över luren till SWAT-teamets förhandlare. Richard berättar för förhandlaren att han egentligen bara kom till ESL för att skada byggnaden och inredningen. Han berättar att han är upprörd för att hans före detta arbetsgivare har gjort så att han har förlorat sitt hus och sin bil i och med att han blev avskedad. Och nu är han skuldsatt. Richard förklarar att det inte var hans mening att skjuta någon, men folk försökte ju faktiskt stå i vägen, så därför sköt han dem. SWAT-teamets förhandlare är erfaren på förhandlingsteknik och han försöker desperat hålla igång samtalet. En sak han frågar Richard är om Richard tycker om jakt. Richard svarar då att han tycker om jakt på människor. Richard tröttnar dock på samtalet och lägger på. Men efter en stund ringer han upp igen. Förhandlaren försöker hålla samtalet igång igen och Richard berättar att han är väldigt besviken över att HR-chefen inte var på jobbet idag. Richard berättar också att han inte är galen på något sätt och att han väl förstår att det här är hans sista dag i livet. Sen slänger han på luren igen. Insatsstyrkan vågar inte gå in i huset. Fler och fler människor evakueras ur huset. Det har gått 5 timmar sedan Richard började skjuta. Och nu är han jättehungrig. Han ringer till vakten igen. Förhandlaren svarar. Och Richard berättar att han känner ingen ånger över att han har skjutit offren. Men däremot är han ledsen över att han har skjutit Laura Black. Han säger att han vill att Laura överlever. Så att hon kan komma ihåg den här dagen. Och att hon förstår att hon har gjort fel. Och då kanske de kan gå ut på dejt. Richard är verkligen hungrig och han ber därför förhandlaren att han ska få en smörgås och en läsk. Förhandlaren lovar att Richard ska få en smörgås och en läsk om han ger upp. Richard överväger erbjudandet. Förhandlaren frågar om insatsstyrkan får gå in på den nedersta våningen och hjälpa människor ut. Och Richard ger sin tillåtelse. Sakta men säkert har förhandlaren vunnit Richards förtroende. Och till slut säger Richard att han är redo att ge upp. De kommer överens om att Richard väldigt sakta och försiktigt ska gå ut ur byggnaden via huvudentrén och att han inte ska ta med sig några vapen. Richard går ner till huvudentrén. Poliserna bedömer att han är obeväpnad men de bländar honom med strålkastare ändå. Väldigt sakta går Richard ut ur byggnaden via huvudentrén och där väntar ett hav av poliser på honom. Han gör inga plötsliga rörelser när poliserna går fram och sätter handbojor på honom. Gripandet blir förvånansvärt odramatiskt. Richard placerar sin polisbil och körs till närmaste polisstation. Massskjutningen på ESL har resulterat i 7 mördade personer och 4 skadade. De döda är Lawrence Kane, 46 år gammal, Wayne Williams, 23 år gammal, Ronald Doney, 36, Joseph Lawrence Silva, 43, Glenna Moritz, 27, Ronald Reed, 26 och Helen Lamparter, 49 år gammal. Nästa dag går Richards permanenta besöksförbud mot Laura igenom i rätten utan att vare sig Laura eller Richard är på plats i rättssalen. Laura Black överlevde attacken. Hon fick inga permanenta men. Hon blev kvar på sjukhus i 19 dagar. Efter att hon legat på sjukhuset så återvände hon till sitt arbete på ESL. De 3 andra som skadades men överlevde var Gregory Scott, Richard Townsley och Patty Murcott. I väntan på rättegång sitter Richard i häkten. Där pratar han vitt och brett om sitt brott med en annan intern. Richard berättar för den andra fången att det är hans första brott så han tror att rättsväsendet kommer att ha överseende med honom. Men om han skulle göra något liknande igen, då kan han förstå om han skulle bli hårt straffad. Det blir rättegång. Richard erkänner å ena sidan morden men hävdar dessutom att han är oskyldig. Han menar att attacken inte var planerad, han åkte bara till ESL för att vänta på att Laura skulle sluta för dagen. Och där skulle han snällt och vänligt be henne att ta tillbaka det tillfälliga besöksförbudet. Han planerade också, berättade han för rätten, att han skulle ta livet av sig framför ögonen på Laura. Och då skulle hon förstå att det var dumt av henne att nobba honom. Richard hävdar med en dåres envishet att han inte tänkte mörda någon. Men de forna kollegorna bara dök upp framför honom och då sköt han. Richard får frågan varför han sköt Laura. Och han svarar att han hade inte tänkt skjuta henne men hon såg ut att le. Och då sköt han henne för han hade inte sett henne le på så lång tid. Juryn är inte imponerad. Det är inte åklagaren heller. Åklagaren hävdar att Richard hade planerat massaken i förväg. Och ett av bevisen är Richards alla brev. Åklagaren har också kvitton på alla vapen och ammunitionen och vet när Richard köpte dem. Richards försvarsadvokat har förstås en hopplös uppgift, men han hävdar att Richard inte är en våldsam person, utan att det här var en tillfällig galenskap. Han kunde inte se klart på grund av hans maniska besatthet av Laura Black. Det här gav honom en tillfällig sinnesförvirring som ledde till massmordet. Försvarsadvokaten hävdar att Richard inte kunde se någon annan utväg och att han inte kommer att döda någon igen. Juryn vill inte ta den risken. Den 21 oktober 1991 fälls den då 43-årige Richard Farley för 7 mord. Vart och ett av morden kan leda till dödsstraff. Richard bedöms också vara skyldig till grov misshandel, inbrott samt skadegörelse. Den 17 januari 1992 dömer domaren Joseph Biafor Jr. Richard Farley till döden 7 gånger. Men det här är Kalifornien och det är inte lätt att bli avrättad i Kalifornien, inte ens 1992. Automatiska överklaganden kommer in och processen drar ut på tiden. Richard väntar på death row på San Quentin. På något sätt lyckas Richard skriva brev till Laura och få iväg dem. Till sin stora förskräckelse får Laura alltså fortfarande brev från Richard trots att han sitter på death row. Richard berättar att när han ska gå till sin egen avrättning, när han kommer in i gaskammaren, då kommer han att le brett eftersom han vet att Laura till slut har vunnit över honom. Richard skriver även ett brev till en vän som heter Tom. I det här brevet berättar Richard att han är så lycklig över att Laura mår bra. Han hoppas också att Laura förstår att om Richard verkligen hade velat mörda henne, då hade han förstås gjort det. ESL får en hel del kritik efter massmordet. De går nämligen ut och säger att det fanns inga tecken på att det här var på väg att hända. Men Richard har ju sagt flera gånger till personal på ESL att han tänkte göra ungefär det här. ESLs säkerhetsvakter var också obeväpnade. All säkerhet på företaget byggde på kodlås och låsta dörrar. Men de hade inte hjälpt särskilt mycket mot Richard Farley och alla hans vapen. Laura jobbar kvar på ESL i några år innan hon söker sig vidare till ett annat företag där hon börjar arbeta som marknadsföringschef. Runt 2002 rivs hela kontorskomplexet och istället byggs ett nytt kontorskomplex på samma plats. Just stalking i det här fallet blir väldigt uppmärksammat. Hur långt förföljelsen av Laura kunde gå. Det finns liknande fall på 80-talet i USA. Och tillsammans leder de till att en ny anti-stalking-lag införs. Lagen blir först verklighet i Kalifornien 1990 och 3 år senare gäller lagen i hela USA. 2009 sitter Richard Farley fortfarande på death row på San Quentin. Då gör han sitt sista överklagande. Hans försvarsadvokater hävdar att rättegången mot honom blev korrumperad på grund av all negativ publicitet han hade fått i media. Men överklagandet går inte igenom. Dödsstraffet kvarstår. Idag sitter Richard Farley fortfarande på death row i San Quentin. Den 25 juli 2021 fyller han 73 år. Massmördarpodden finns på Facebook. Följ oss gärna där. Där kan ni prata om avsnitten med mig och med manusförfattarna. Missa inte seriemördarpoddens sommarspecial. 12 avsnitt om John Wayne Gacy, mördarclownen. Avsnittet skriver David Oskarsson och de börjar idag. Samma dag som ni hör det här avsnittet. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning, så jag är lätt att hitta. Följ gärna min Facebook-sida Dan Hörning, författare och poddare. Där kan du följa alla mina poddar. Tack till Ann Cardell som har skrivit manuset. Tack. tack till Drugge för arbetet med ljudet. Och tack till dig för att du lyssnar på Massmördarpodden.